Salam alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Du lyssnar på säsong 9 med temat brobyggare. Och alldeles strax ska du få lyssna på mitt samtal med Jonas Utterbäck. Jag heter Salih Tufekcioğlu och detta är Koranpodden. Podcasten där vi möter och samtalar med bland annat akademiker och forskare för att diskutera den vetenskapliga forskningen om islam och den muslimska religiositetens roll i samhället. Idag ska du få lyssna på mitt samtal tillsammans med Jonas Utterbäck från Lund som idag är professor i islamiska studier vid Aga Khan University Institute for the Study of Muslim Civilizations i London. Dessförinnan var han professor i islamologi vid Lunds universitet och lektor i internationell migration och etniska relationer vid Malmö universitet. Under de senaste 25 åren har Jonas ägnat sig åt forskning om samtida islam, ofta med politisk relevans. Han har publicerat böcker om muslimska elevers situation i svenska skolor, muslimska ungdomars identitetskonstruktioner och deras förståelse av islam, representationen av islam och muslimer i Sverige och mycket annat. Han har dessutom givit ut många artiklar. 2020 skrev han bland annat en artikel i Sydsvenskan med rubriken "Angreppen på Koranen är ett försök att maskera hat som religionskritik." I denna artikel argumenterar Jonas Utterbäck bland annat för att koranbränningarna måste ses i en större kontext av den islamofobi som finns i samhället idag. Alltså dessa provokationer, dessa koranbränningar måste ses i ljuset av den omfattande skadegörelsen av moskéer som sker i samhället. En åsikt som jag delar med Jonas. I vårt samtal berättar Jonas om hur hans intresse för islam väcktes och hans väg in i den akademiska världen. Vi pratar om Nasheed och Nasheed-artister och eftersom han bor i London var jag bara tvungen att fråga honom om Brexit. Storbritanniens utträde ur den europeiska gemenskapen, EU. Okej, nu med försnack. Nu ska du få lyssna på mitt samtal tillsammans med Jonas Utterbäck från Lund som idag är professor i islamiska studier vid Aga Khan University Institute for the Study of Muslim Civilizations i London. Det är en stor ära faktiskt och stor glädje att ha Jonas Utterbäck här på Koranpodden. Välkommen Jonas.
Tack.
Det var länge sedan.
Det var länge sedan vi träffades också första gången. Mm. Jag vet inte hur länge vi har känt till varandra och känt varandra, men åtminstone 20 år. Eller?
Något sånt, ja. Jag minns när vi släppte några böcker om islam. En serie på 4-5 böcker. Kommer du ihåg det?
Ja.
Och då bjöd vi dig till moskén.
Precis.
Och du fick prata lite grann om böckerna, dina reflektioner. Och en reflektion har fastnat hos mig. Och du får hjälpa mig om jag minns rätt. Men det var att du läste de här böckerna och det du fann intressant var att man använde begreppet Gud och Allah. Liksom på vissa platser använder man Gud och på vissa platser använder man Allah. Minns du den reflektionen?
Det gör jag faktiskt därför att jag har gjort den ganska många gånger i olika sammanhang för jag tycker det är spännande. Därför att man kan dels göra det enkelt för sig och säga att Allah betyder Gud och det gör det ju.
Yeah.
Men man kan också göra det svårt för att säga, ja men hur används de här orden av olika människor och olika grupperingar och vad innebär det när man då väljer att göra översättning Gud eller väljer att behålla Allah.
Mm.
Och många gånger har jag till exempel pratat med unga människor så när de börjar fatta att jag kan en del av islam så går de över till att säga Allah.
Mm.
Därför att det är det så som någon skulle säga mellan varandra när de pratar. Men när de pratar med en icke-muslimsk forskare då, så väljer de Gud. Så det blir liksom en retorisk strategi runt det hela som jag tycker är spännande.
Mm. För jag har också själv tänkt om det. Alltså när Mohammed Knut Bernström kom ut med sin översättning av Koranen, Koranens budskap, så minns jag att jag pratade med en äldre bror i moskén och han sa där att jag tycker om översättning, men jag tycker inte om att Mohammed Knut Bernström väljer att översätta Allah till Gud. Mm. Och jag har alltid funderat kring det där. Och ska jag använda Allah eller ska jag använda Gud? Man har väl
I bönen använder jag alla, eftersom min recitation av Koranen är på arabisk och så vidare. Men jag tänker, när jag pratar svenska så kan jag använda Gud istället. För att det kan vara också exkluderande. Människor som inte förstår att alla är Gud. De tror liksom att alla är en muslimsk Gud. Mm. Och så är Gud någon annan.
Och det går ju in på hela den här idén om att hur ser man på sin religion i relation till andra religioner. Mm. Och där finns ju mycket styrka att argumentera för att när det finns en abrahamitisk religionskultur liksom, där vi har judendom, vi har kristendom, vi har islam och sen så har vi mängder av olika andra religiösa traditioner som är indragna i det här men som inte definierar sig som någonting av detta, till exempel druserna.
Mm.
Men det finns också en fara i det hela. Mm. Och den är den faran som kristendomen har bearbetat ganska mycket, det här med ersättningsteologi.
Mm.
Att man tänker sig judendom fanns och sen så ersätter vi judendom. Och den finns ju också inbyggd i den muslimska tanken då.
Mm.
Att här kommer den egentliga uppenbarelsen så som den hela tiden har varit menad.
Mm.
Och i en pluralistisk värld, när man ska leva tillsammans, så är den startpunkten lite besvärlig.
Mm.
Och den kan då gå in i en sån diskussion som Allah och Gud, där olika grupperingar kommer diskutera utifrån sin religion eller sin icke-religion, att det här eller det ena är sant eller inte sant, eller bättre eller mindre bra. Och ja, det har fascinerat mig länge.
Ja, du vet, alltså som troende muslim liksom, så har jag också gått igenom en resa, och just det här med, du nämner det här pluralistiska samhället och att man vill vara lite speciell och unik liksom, som en, jag vet inte om du har hört det här i din forskning eller i dina kontakter med muslimer, men jag gjorde det ganska mycket som ung. Det var liksom att som muslim är man en ambassadör för islam i Europa. Har du hört den liknelsen?
Jo då, den finns ju både spontant som den har dykt upp, men det var ju också en viktig bit utav Jamaat Islamis produktion när de började göra mycket engelsk litteratur.
Mm.
Så hade man en diskussion om det här med hur är det egentligen, får vi bo i ett icke-muslimskt land och hur länge får vi bo där?
Mm.
Och det är den klassiska teologin, att man får åka dit, man får göra handel, man kan till och med stanna ganska länge så länge man då är respekterad och liknande. Men slå sig ner där och verkligen göra det till sitt hem, det var inte rekommenderat.
Nej.
Men då använde bland annat då människor från Jamaat Islam en annan tanke och sa nej. Men om man är en dai, en ambassadör för religionen i sin vardag, man behöver liksom inte proklamera den eller något liknande. Det räcker med att man är ett gott omdöme, där andra människor säger, men den här killen, den här tjejen är ju fantastiska människor. Och då sprider man islam, och då har man också rätt att som dai vara.
Mm.
Men det var också ett argument för att man skulle ta islam på allvar.
Mm.
Sen har ju det den diskussionen gått vidare in i det här med fiqh-kaliet, med minoritetsjurisprudens som har blivit en mer liksom, detaljerad diskussion, men det där föregick det faktiskt, ambassadörstanken.
Precis, för att jag är ganska kritisk mot den tanken, för att en ambassadör är ju någon som representerar ett annat land. En ambassadör kommer och jobbar ett antal år och sen flyttar tillbaka till sitt hemland. Men jag är född och uppväxt här, jag är en del av det här samhället. Alltså just det där, den här tanken, kan man bo i ett icke-muslimskt samhälle och sånt, det är liksom en icke-fråga för mig. Jag måste lämna det bakom mig. Jag är född och växt här, jag har min familj här, jag har mina barn, lever här. Så jag har lämnat den, och ambassadörstanken tycker jag är den gör islam till någonting främmande. Jag ser mer som att jag är inte en ambassadör, jag är en muslimsk granne. Jag bor tillsammans med andra grannar i det här landet, och vi har olika trosuppfattningar och så vidare, men vi delar samma utmaningar. Du vet också, speciellt i början av som ung muslim liksom, så tänkte man, du vet, det här, ta till sig självmord. Och då var det ett sätt att bevisa islams styrka genom att säga, titta i Sverige, det förekommer så mycket självmord. Islam har lösningen. Eller människor mår så dåligt, psykosocial ohälsa. Islam har lösningen. Men idag när jag tittar så ser jag att muslimer har psykisk ohälsa. Muslimer har utmaning med självmord. Vi har skjutningar och så vidare. Det vill säga, istället för att göra vi och dem, så är det liksom vi har gemensamma utmaningar, vi är grannar. Och där tycker jag att den här analogin med jag är ambassadör för islam åker ut genom fönstret för min del. Liksom, den håller inte längre, den är förlegad.
Samtidigt så är ju dai, man kan ju översätta det på ett annat sätt än ambassadör, som är föredöme till exempel.
Ja,
eller en missionär kan man också använda. Mm. Men nej, jag håller med dig. Och en av de sakerna som jag tycker är väldigt spännande, jag flyttade nämligen till London 2018 för att börja jobba på ett universitet där. Och när man ingår i en miljö som London, som är ju en riktig storstad. Det är ju, London har Sveriges befolkning i princip, i stor London. Och var man än går, i princip i varje område, så är det blandat. Det finns några områden som är mer präglade av andra. Det finns till exempel ett chassidi, ett ultraortodox judiskt område, där i princip alla affärerna och husen är ägda av chassidi-judar. Och det är ett väldigt spännande område att gå i, men det rör ju sig andra människor där också givetvis. Mm. Men när du hoppar på bussen, du får en muslimsk tjej i slöja, du får en sikh i turban, du får en brittisk arbetarklass grabb, du får en svart man från Senegal, du har ingen aning, en rastafari som kör bussen, och så ser det ut. Liksom. Och du sätter dig på bussen och sen så sätter sig någon bredvid dig och det är hela världen i varje buss. Och det innebär att även om det finns givetvis rasism och även om det finns intolerans, så är det åtminstone i det offentliga rummet en stor acceptans för den mångfalden på ett sätt som jag bara kan beundra och som jag kan tycka att Sverige skulle kunna få lite mer av. Nu är man bortskämd i storstäder därför att det finns en särskild dynamik där. Men, och Stockholm har väl en del av det, och även Malmö. Men det är väldigt befriande att bo i London på det sättet.
Vi har gått händelserna lite i förväg. Vi känner oss varandra sedan ungefär 20 år tillbaka. Men jag tänkte, ditt intresse för forskning kring islam eller islamologi. Berätta din akademiska resa, hur den börjar. Och sen valde du att flytta till England och fortsätta din akademiska karriär där. Men låt oss börja med Sverige. Vad var det som gjorde att du blev intresserad för islam?
Det är väldigt naivt från mitt håll. Det började helt enkelt med att mitt sista år på naturvetenskaplig gymnasium gick inget vidare.
Okay.
Jag fattade inte det naturvetenskapliga språket. Jag hade inte det stödet hemifrån som man kanske behövde, som en del av mina kamrater.
Det var Polhelm?
Det var Polen.
Ja. Yeah. Och du vet, det är där jag svänger, alltså min buss när jag åker till jobbet. Ah, jag åker förbi Påhem hela tiden.
Så jag gjorde 2 bra år, och sen det sista tredje året så fick jag faktiskt kämpa för att upprätthålla någon slags standard på betygen. Däremot så gick det väldigt bra i språk och det gick väldigt bra i de samhällsvetenskapliga ämnena. Så när jag sen blev inkallad till lumpen och den datumet för inkallelse var 2 år efter det att jag slutade gymnasiet. Mm. För det var ju då obligatoriskt för killar att göra militärtjänsten på den tiden. Så då började jag titta mig omkring. Jag var från Lund och så tänkte jag, vad kan jag göra i 2 år? Ska jag jobba? Ska jag söka till universitetet? Och så fyllde jag i en lång blankett. Och så någonstans där så fyllde jag i någonting som heter Arabvärldslinjen. För det var 2-årigt.
Just det.
Och jag fyllde också i Sydostasienlinjen som också var en 2-årig. Och så kom jag in på Arabvärldslinjen och så tänkte jag, jag har det ordnat, jag har 2 år nu, vet vad jag ska göra, och sen så ska jag in i lumpen. Det vill säga, jag har 3 år i mitt liv där jag faktiskt vet vad jag ska göra nu. Så jag började, men då kom plötsligt en oväntad effekt in. Jag hade kämpat så hårt i gymnasiet för att upprätthålla rimliga betyg, så universitetet var busenkelt. Och jag var ganska duktig på engelska, så att det var mycket engelsk litteratur redan från början, men det var bara att sätta sig in i det hela.
Så plötsligt gick det lätt liksom.
Det gick jättebra, och jag lärde mig liksom arabiska till en viss nivå, och jag lärde mig då om, ja, inte specifikt den muslimska världen eller Mellanöstern, men det var liksom rätt mycket fokus på den arabiska Mellanöstern, men det var både djup i historien och i samtiden tycker jag väldigt mycket om. Och efter de 2 åren när jag hade kul och lärde känna en massa människor, en del som jag fortfarande känner, jag träffade en av dem igår kväll till exempel, så gick jag in i lumpen som kock i flottan.
Så häftigt.
Ja, och det har jag haft mycket nytta av. Inte minst om min fru hör detta så vet hon att det var nog ett av de sätten som hon charmades av att jag faktiskt kan laga mat rätt väl.
Men, jag önskar att jag hade tagit den bollen också, så jag är inte så duktig på att laga mat. Men, all right.
Men sen så när jag kom ut så gjorde jag en annat misstag. Jag sökte till företagsekonomi och efter en månad så tänkte jag det här var nog det tråkigaste jag gjort i mitt liv. Men då fick jag kontakt med en kille som skulle öppna upp turismen i Egypten efter att den hade legat ner. För det var ett par attentat 85 när man brände ner. Det var det här stora brödupproret. När man tog bort subventionerna på bröd så gick folk man ur huset. Mm. Och bland annat slog sönder ett par hotell. Och då gick ju till turismen ner. Och 87 hade det börjat öppna igen. Mm. Och då var jag 21. Och jag hade precis pluggat arabiska 2 år och Mellanöstern. Så jag sa, men här är jag. Yeah. Och en månad senare så var jag nere på Cypern och hade en läroperiod under en månad. Och sen åkte jag till Egypten i november 1987.
Wow.
Och sen kom jag att jobba till och från som rundreseguide i Egypten fram till 94.
Vad var det för någonting du visade runt i Egypten?
Ja, det uppenbara, det var den faraonska kulturen, men också mycket samtid. För att du sitter på en buss och så kör du långa sträckor och så ser folk någonting som växer på fältet. Och så frågar de, vad är det? Och så säger jag, det har jag ingen aning om, men det är någon som vet. Och så säger de, jo men det är nog bockhornsklöver. Och så nästa gång man kör förbi samma så frågar någon annan, vad är det som växer? Är det bockhornsklöver?
De bara, du är riktigt skarp alltså.
Så man bygger upp kunskap genom sina elever på det sättet.
Fantastiskt.
Eller om man ska kalla det, gästerna. Mm. Men sen var det ju då, vi jobbar ju stenhårt. Alla vi som jobbade som guider, vi läste och läste och läste.
Wow.
Jag kommer ihåg att de 61 första dagarna jag var där hade jag inte en enda fridag.
Wow.
Och hade jag fria timmar så läste jag böcker om egyptologi och liknande. Mm. Och sen, man är ung och det går bra. Jag lyckas charma de här människorna. De tyckte att jag var intressant att lyssna på. Vilken ego-boost är inte det? Och det får man ju inse att det är ju en naiv sak som man har i sig. Att man gillar ju beröm. Man gillar ju när folk säger att du är jätteduktig.
Man gillar ju på Facebook när de klickar på gillar.
Precis. Vi gillar när folk stryker en medårs. Min mamma sa någon gång att hela livet går man runt som en tiggare med en tom kopp och väntar på att någon ska säga något snällt.
Yeah. Så sant.
Och sen,
vad var det för gäster du hade då? Var det mest svenskar då? Eller Skandinavier till och med?
Det var fritidsresor, teamresor.
Ja, okay.
Så det är fritidsresor, startur. Så det var norskt fritidsresor, startur. Och så svenska då, fritidsresor, startur. Som jag körde för. Och sen efterhand temaresor. Men sen körde jag också för Karnak Tour som ägdes av en egyptier i Stockholm. Och landresor.
Mm.
Men generellt sett så var det äldre människor. Nu människor som är i min ålder nu menar. Mm. Nej men 50 plus eller ofta pensionärer hade sparat rätt mycket pengar för det var dyra resor på den tiden. Flygbiljetterna var ju väldigt, väldigt dyra.
Just det.
Så att de la ihop de här pengarna och så åkte de iväg på antingen en 2 veckors rundresa.
Mm.
Och det gällde ju att leverera.
Mm.
Och jag var 21 år gammal och liksom, sen var jag 22 och liknande. Men de gillade att tro att jag var 26-27. Därför att annars var jag ju lika liten som deras barnbarn. Och, så här. Och det dög inte riktigt. Så att, då lärde man sig att frisera lite.
Mm.
Och plötsligt blev alla perioder jag har jobbat som städare eller kock. De blev lite längre när de plussade ihop den. Så fick de min ålder till 26 och så var de glada.
Härligt.
Men det var en väldigt, väldigt rik erfarenhet därför att det är ju inte kanske en välbevarad hemlighet, men du som lärare vet ju definitivt att när man undervisar så är den som lär sig absolut bäst, den som undervisar.
Absolut.
Därför man repeterar kunskap, attakrar ju alimul himar, genom upprepning lär sig åsnan. Och du och jag som åsna, vi har ju då till slut lärt oss någonting genom att upprepa de här sakerna när vi står i klassrummen.
Ja, man står där och föreläser och så tänker man, de här studenterna eller eleverna tror att jag kan allt eller liksom att jag har fattat, men jag har mycket mer att lära mig alltså.
Ja, vi är allihopa studenter och åsna.
Ja, precis.
Nej, men som sagt, vad som hände då var ju egentligen att jag gjorde det här. Sen kom jag hem och så pluggade jag lite mer arabiska. Och sen så åkte jag då fram och tillbaka och pluggade lite hebreiska, lite egyptologi. Eller som en kamrat som har läst på teknisk, när jag förklarade vad jag har läst, sa jaha, tutti frutti humaniora. Och det var ju inte snällt, men det var rätt roligt. Så det har jag tagit till hjärtat. Liksom. Det är nog det jag har gjort. Jag gjorde där en period av tutti frutti humaniora, inklusive informationsteknik och sådana här saker. Men så bestämde jag mig, och det här är en mycket märklig händelse. Mm. Jag hade träffat min blivande fru. Mm. Vi skulle åka ner.
I Egypten?
Nej, i Sverige. I Lund av alla ställen. Och jag hade fixat ett jobb till oss båda två i Förenade Arabemiraten 1990 på hösten.
Wow.
Och vi skulle åka ner. Och plötsligt så avslutas hela den gryende turistindustrin genom invasionen av Kuwait.
Just det.
Så Saddam Hussein gick in.
Mm. Första Gulfkriget typ.
Precis. Och
ja, gick hela dina drömmar i...
Det företaget hörde av sig till mig och sa, du förstår att vi kan inte fullföra den här kontrakten. Nej, förstår väl jag, sa jag. Så jag satt mig ner och så skrev jag två hämndartiklar, för jag behövde pengar.
till Saddam Hussein och förstört hela min framtid. Eller?
Nej, men vad jag gjorde var att jag tog upp min kurslitteratur och sen så gick jag igenom, varför hävdar Irak att de har historisk rätt till Kuwait. Det stod ju hela tiden att de hävdade detta, men varför? Mm. Så då upptäckte jag det. Jag tittar igenom, så har ju, det har varit då osmanska skatteskrivningszoner som aldrig accepterats av Kuwait, men som givetvis det osmanska väldigt tyckte. Och den södraste irakiska inkluderade Kuwait, även om den aldrig gjorde det faktiskt. Mm. Så det använde de som argument. Och så skrev jag en artikel i Sydsvenska och en i Skånska Dagbladet.
Okej. Okay.
Och dagen efter en av dem hade publicerats så går jag ute på stan i Lund och då går Leif Stenberg över gatan som då var doktorand i islamologi och säger att han hade läst artikeln och tyckte det var spännande.
Du känner inte honom sen innan? Eller?
Jo, jag lärde känna Leif någon gång 85.
Just det.
Men vi kände inte varandra jätteväl, men vi kände igen varandra. En liten stad Lund, man hejar på alla. Liksom. Ja. Och då gick han över gatan. Och så frågade jag honom efter en stund, vad gör du? Och så sa han, jag är doktorand. Mm. Och så sa jag, men vad är det då? Jag hade liksom hört talas om det, men jag visste inte riktigt vad det var.
Doktor, tänk mig liksom medicinsk doktor. Eller...
Så han förklarade vad han gjorde. Så sa han, men det där kan jag göra. Yeah. Kan jag inte det? Mm. Och så sa han, jo, men du måste läsa den kursen då och den här. Så tänkte jag, gick jag hem till Sofia, min hustru, och så berättade jag. Och så sa han, men testa. Ja. Så tidigt 92 skrev jag in mig som doktorand i islamologi.
Då fanns den kursen alltså?
Och då fanns det en doktorandutbildning. Mm. Det fanns ingen grundkurs i islamologi. Mm. Det var därför jag var tvungen att läsa lite extra grejer i religionshistoria. Men jag visste ju vem det var som var handledare. Mm. Och det var Jan Järp. Och han var också en av de första lärarna jag hade när jag läste arabärslinjen.
Just det.
Så att det finns en kontinuitet där jag möter honom som 18-åring på väg att bli 19. Mm. Och mötte Jan Järp i sitt esse. Yeah, och jag kom hem och sa till min mamma, hon har påmint mig om det, att det här var någonting av det mest otroliga jag någonsin har varit med om. Mm. Vilken kunskap, vilken pedagogik. Yeah. Och han tände någonting i mig. Mm. Och sen när jag då hade chansen att göra en doktorandutbildning med Jan Järpe, då tänkte jag att det här kan nog vara spännande.
Yeah. Så du läser islamologi doktorandtjänsten där? Eller?
Ja, vid den tiden så skrev man bara in sig så kunde man sen leva på studiemedel. Så det gjorde jag de första två åren. Sen fick jag en doktorandtjänst. Då sökte man dem internt. Mm. Så 94 fick jag en doktorandtjänst och 2000 så disputerade jag.
Men vad var det för disputation? Eller disputerade?
Ämnet var muslimer skrivit i Sverige om islam.
Var det den här Salam-tidningen som du läste?
Det blev ganska mycket Salam efterhand. Men det är också, om man, det är rätt kul för den ligger på nätet så man kan bara, islam på svenska heter den och så Otterbäck då, så ramlar man rakt in i en pdf. Men där är också allting, jag samlar in allt. Yeah. När man gör metod så säger man ju okej, det här är det potentiella hela materialet men jag väljer detta. Mm. Men i det här fallet så kunde jag faktiskt spåra upp allt. Så i slutfasen så hade jag en bättre samling islamisk småtryck än vad någon av de kungliga biblioteken eller det kungliga biblioteket i, eller då UB i Lund hade. Så nu med jag har faktiskt donerat min samling så den ligger på UB i Lund.
Häftigt. Hur gick du tillväga och samlade det materialet pre-internet times?
Ja du, då åkte man runt och fotokopierade. Men också, jag skrev ju till församlingar och sa hej, har ni ett... har ni ett församlingsbrev? Och så, de flesta är ju oerhört snälla och trevliga och skickade grejer. Mm. Så jag fick en massa saker som aldrig någonsin samlades in utav Kungliga biblioteket. För det var ju bara tryckt på eller stencilerat material.
Ja, precis som de inte har skickat in.
Och sen fanns ju mycket då på UB och KB och andra bibliotek. Mm. Och en del saker låg i arkiv som man var tvungen att leta upp. Så att det är då från sufiskrifter på 30-talet, Ahmadiyya-skrifter på 50-60-talet och sen så ganska stora flödet utav sunni-skrifter som kommer 70 och 80 och där någonting runt omkring startades då Islamiska informationsföreningen.
Just det.
Och då gav de ut Salam och när jag höll på så var den tidningen Salam den tidningen som hade varit publicerad under längst tid.
Precis.
Så då valde jag att fokusera på den och gå igenom vad står det och varför står det. Och varför står det kastade mig in i en mer global värld där mycket var inspirerat utav det som brukar kallas på den tiden islamiska rörelsen. Mm. Vilket enkelt karikerat var ju inspirerat från inte minst muslimska brödraskapet Jamaat-Islam men spritt med hjälp av Saudi-pengar.
Mm.
Och det var en stor grej som påverkade Tyskland, Frankrike, England. Så det var inte unikt för Sverige. Mm. Vilket gjorde att jag hamnade i ett argument där jag diskuterade både de unika bitarna i Salam men också de generella bitarna. Mm. Och de generella blev ganska mycket det som var analysen. Varför ser det en tidskrift i Sverige ut på det här sättet under 80-90-talet?
Mm. Sen fortsätter du i dina studier. Vad går du in på då?
Ja, en liten märklighet. Och då får man väl, jag vet inte vad man ska skylla på, men antingen att jag har dåligt fotus eller att jag tycker det var kul att jobba hårt. Men jag jobbade också runt muslimer i den svenska skolan, i grundskolan.
Just det, du släppte någon bok om det också.
Precis. Mm. Och skälet var att Jan Järpe fick en förfrågan av lärare om man kunde göra i princip en manual.
Mm.
Och det vägrade han att göra. Men han,
varför gjorde han det?
Därför han orkade skriva det också. Men däremot så hade han ju en doktorand som höll på med islam i Sverige. Som han tyckte skulle behöva disciplineras lite och göra något vettigt arbete.
Som han själv inte vill.
Nej, men, så han gav mig en chans helt enkelt. Ja. Men han, så att jag träffade lärare och min hustru är lärare. Så att jag är ju väldigt bekväm med lärare på det sättet. Och lärarrum och
undervisa själv och i den akademiska världen.
Och har också jobbat extra som musiklärare och jobbat i en skola och så här. Så att jag kände mig liksom, det var en miljö jag lätt kunde ta tag i. Och då intervjuar jag inte bara lärare och rektorer utan då intervjuar jag också elever och föräldrar för att få en så bred bild som möjligt. Och samtidigt så läste jag in mig mycket på vad som hände i England. Mm. Därför där låg den diskussionen 10 år tidigare. Mm. Så det producerades mycket material av muslimska aktivister men också av skolor, både muslimska skolor och icke-muslimska skolor där man försökte få ordning på varför dyker de här sakerna upp, varför säger en förälder så här, vad är det för grund till det hela men också hur ska man hantera det.
Mm.
Så jag försökte undvika det här mekanistiska liksom när det är som en manual. Liksom. Ja, om du har problem med tändstiftet så byt det så här. Liksom.
Exakt.
Istället försöka, liksom, vad är det som ligger bakom, vad är det man behöver förstå när man ska gå in i en dialog, både som muslimsk förälder och som lärare i de här situationerna.
Mm. Så vad var huvudtankarna?
Huvudtankarna är ju att ett kulturmöte är ju, om man nu kan tala om kulturmöten på ett enkelt sätt, det går alltid att komplicera den tanken. Men om vi säger, om någon en ordning, när man har en förväntad ordning, möter en annan ordning, så är det inte ett ensidigt möte. Det är liksom inte muslimska föräldrar som möter en skola som alltid är likadant, utan de möter ju funktionärerna för den här skolan. Mm. Som många gånger är unga människor, de kanske har sin första tjänst. Så det är osäkerhet på alla nivåer.
Absolut.
Och där man måste på något sätt hitta ett språk gemensamt för att kunna ta sig framåt. För ofta så är det rätt enkelt och förenligt. Mm. Men det var också väldigt tydligt då att när det var muslimska föräldrar som var den första på plats i en stadsdel eller en skola, då var det oerhört mycket svårare att kommunicera. Mm. Många var första generations migranter och barnen var relativt unga. Så det fanns inte riktigt ett gemensamt språk.
Precis.
Men när jag var uppe i Stockholm och tittade lite på Tensta Rinkeby.
Mm.
Då visade det sig att lärarna där sa att först hade vi jättestora problem med de turkar som kom. Mm. Men sen när det kom en andra generation av turkiska barn. Då lärde den, då fanns det en intern kunskap bland de turkiska föräldrarna. De sa, nej men det är bara att göra så här. Liksom. Eller, nej men om du tycker du känner dig osäker att de ska åka på en utflykt, fråga om du får vara med. Så säger de ja, de är ju jätteglada för att någon följer med och hjälper till med barnen. Det tycker de bara är positivt. Och så plötsligt så fanns det då pragmatiska lösningar. Och sen mitt i allt det, när de hade tyckt, nu har vi ordnat det med muslimerna. Ja, då kom den somaliska gruppen som inte delade språk med den turkiska gruppen och inte nödvändigtvis socialt utrymme.
Exakt.
Och så fick de ta allting igen. Och det här skapar både frustration men också förståelse för processen. Och där låg Malmö lite bakom. Så det var också nyttigt att åka upp till Stockholm och se hur deras erfarenhet såg ut. Så försökte jag plöja in det här i den första boken, och sen blev det ett par artiklar, sen samlades det till en studentlitteraturbok som kom 2000, som sen blev lärare, alltså litteratur på lärarutbildningar.
Blev det lärare som hörde av sig till dig? Såg det som liksom en auktoritet här eller expert inom detta område, så att när de hade konkreta utmaningar att de kontaktade dig?
Ja.
Vad var det att ta sådana bollar?
Alltså, ja, jag vet inte om det har att göra med att man är ung och entusiastisk. Men jag
har mycket tid.
Jag tyckte det var otroligt spännande, så att jag nappade på allt.
Ja.
Så jag har varit på Spyken och föreläst både för elever och lärare. Jag har varit på lärarfackförbundsdagar.
Wow.
Jag har varit och hade en diskussion med religionslärare specifikt i Malmö som ledde till en artikel. Vi läste igenom vad de använde för material, och det var ganska horribelt, så jag skrev en ganska kritisk reflektion runt det hela som jag cirkulerar bland dem.
Vad var det som var horribelt?
Nej, det var helt enkelt inte bra skrivna böcker där i slutet av 90-talet, början av
2000. Om islam eller religion och överlag?
Om det, jag tittade bara på islambiten. Och det var för enkelt. Det var så här liksom, det typiska sharia-avsnittet börjar. Sharia betyder jättemånga olika saker och har en väldig bredd. Och sen så är det bara en diskussion om hadudstraffen. Och sen, men du sa just att du hade en bredd. Kan du inte visa på den bredden då, istället för att gå som en målsökande raket på liksom just hadudstraffen?
Tycker du, om vi kan stanna kvar här lite grann med religionskunskapsböckerna. Har du följt det här? Tycker du det har blivit bättre? Eller?
Både och. Jag har ju kollegor som har skrivit böcker som jag tycker är utmärkta. Men jag har också sett nyskrivna som verkligen behöver en kritik. Och det är ju jättesvårt.
Det är inte
och jag skrev en artikel om det, så vad kan man egentligen begära, heter den. Därför att någonstans så måste man ju förenkla. För om man inte gör det, så sitter man med en bok på jag vet inte hur många tusen sidor. Och så säger man då till en 17-åring, nu har du... Vi ska ha ett moment om islam här. Det är en vecka. Du ska läsa den här tusensidiga boken. Det går ju inte. Man måste liksom få ner det på något sätt. Men det som sker är oftast att man glömmer stora delar. Man glömmer historien. Så att islam blir Mohammeds uppenbarelse så som islamisk historiografi ser den, plus lite reflektioner som är inspirerat av Järpe och Montgomery Watt, där man liksom politiserar läsningen. Och sen är det ett jättehopp fram till nutid. Och så ska man diskutera då, och så blir man fast i de här som generellt sett uppfattas som de negativa sidorna av sharia.
Kvinnan.
Och sen så fundamentalismen. Och där liksom blir det. Och sen så har man en litet grej om muslimer i Sverige som är generellt sett jättepositivt. Och det skapar rätt mycket oska i texten. Men jag är fullt med på att det är supersvårt att skriva sådana här saker. Däremot så har jag också träffat många religionslärare som är verkligen duktiga. Otroligt ambitiösa, och de jobbar väldigt sällan med läromedel.
Komplettera de här läromedlen.
Precis, de jobbar sällan med läromedel. De är ute och de tittar på videos, och de laddar ner dokumentärer, och de erbjuder sina, inte minst på gymnasiet, alltså fantastiskt duktiga lärare. I Malmö och Lund som jag känner. En del av dem är gamla studenter, en del av dina kollegor. Liksom.
Eftersom jag är lärare, så brukar jag bläddra i de här religionskunskapsböckerna. Jag tycker att det är liksom återkommande samma tema. Det sker inte så stora förändringar. Det är ungefär samma upplägg hela tiden, att man går i samma spår.
Det skapar liksom det är precis som du säger, det skapades en gång en ordning.
Exakt.
Och för att bryta den ordningen så lägger man ibland till en mening och sen reproducerar man. Och det är det jag menar med den här sharia-grejen. Att man har fattat att sharia menar och är mer. Då lägger man in det i en mening i början, men man skriver inte om det långa stycket.
Jag läste, påminner mig om en historiebok, för inledningen börjar med att det här är historia, den är väldigt eurocentrisk. Historia kan vara mer komplicerat än så. Och sen så börjar liksom renässansen, antiken. Och sen är det bara Europa. Liksom, så det är inte så mycket annan historik. Så jag känner igen det där, man lägger till någon mening. Det är svårt att bryta gamla rutiner och invanda mönster. Liksom. Men kom inte du ut i samband med det också med en bok som var serietecknad?
Ja, den kom 2010, så det är 10 år senare. Och vad som hände däremellan, att jag disputerade 2000 och sen så 2010, var att jag fick en chans att jobba på det som hette Malmö högskola en gång i tiden.
Just det.
Så jag jobbade på internationell migration och etniska relationer.
Just det.
Jag började egentligen 98, så gjorde jag ett år sen så, som jag tog tjänstledigt från doktorandtiden, sen var jag tillbaka. Och där jobbar jag då med migration och religion. Och en av de sakerna som jag hela tiden har försökt göra som lärare, det är att utmana mig själv. Att när jag upptäckte att många av mina studenter ville göra intervjustudier. Och visst, jag hade intervjuat en del, men jag hade mest gjort textstudier, analyserat text. Så då tänkte jag, för att jag ska bli en hyvens lärare på det här, så måste jag utsätta mig för allting så här som jag gör råd om. Så jag designade en intervjustudie som jag gjorde 2004-2005 som då hjälpte mig att kunna handleda studenter. Men det var också ett sätt då, och jag fick externa medel för det, och så fick jag ta tag i en fråga som jag tyckte var väldigt spännande. Unga muslimer som inte var engagerade i olika muslimska föreningar utan som hade en, som jag såg det då, de var unga vuxna med en muslimsk familjebakgrund. Och den familjebakgrunden har de givetvis en relation till. Den kan vara liksom att de tycker att det är besvärande att ha den, eller att de har stor kompetens men inte riktigt bryr sig, eller att de håller på att växa in i rollen, eller vad det nu kan vara.
Det är inga aktivister eller liksom engagerade i föreningar eller organisationer eller moskéer, utan de
precis,
har de.
Precis, därför att den, om man kollar på just forskningsintressena, forskning skapar ju alltid liksom en egen värld på något vänster. Och ibland så driver hela forskningsbåten åt samma håll. Så att om man ska få unga muslimer att uttala sig, vart går man? Om man går till moskén eller man går till en ungdomsorganisation, så får man människor att uttala sig, de är ivriga, de vill snacka om sin religion.
Exakt.
Job done. Men problemet blir att samma undersökning görs då i Tyskland, Holland, Danmark, Sverige, Norge, England, och kommer till samma resultat därför man talar med samma sunnitiska generation, samma generation av sunnitiska unga aktivister. Och då kan man plötsligt skapa en väldigt homogen bild. Så då tänkte jag, nej men jag vill prata med mina studenter liksom, i grund och botten, eller deras småsyskon. Så då gjorde jag det, jag snöbollade, som man säger, man liksom fick kontakter efterhand. Undrar om inte du var med och hjälpte mig med någon kontakt.
Det är mycket möjligt.
I vilket fall som helst så fick jag ihop 9 stycken unga vuxna. Då kan man ju tycka att det är väl lite, men vad jag ville göra var att diskutera på djupet. För det fanns en del statistik man kunde dra från. Men jag ville veta, liksom, okay, om statistiken säger att x antal tror på ditten eller datten eller har slöja eller firar ramadan, vad innebär det? Så då borrar jag på djupet genom att träffa dem över 3 intervjutillfällen. Och då kunde det bli sån här sak som att första gången så säger de, nej, jag har inga islamiska kläder på mig specifikt. Liksom. Nej, säger jag, men... Och så nästa gång så kunde jag säga, du sa att du har ingenting liksom som du markerar den islamiska identiteten. Men hur gör du när du ber då? Det visade sig att killarna och tjejerna, nästan alla killar, hade en bönemössa när de bad. Och alla tjejerna hade slöjan när de bad. De som bad. Så att då hade man ju liksom avgränsat zonen. Men i det man talade om första intervjun, det var bara liksom så som man gör sin vardag. Och många av dem sa, nej men när jag åker hem till släktingar är det en annan sak. Liksom. Så man delade upp sin vardag på olika sätt. Det. Och det är bara ett enkelt exempel. Men det fanns mycket djup. Och de här unga, som jag pratade med, de unga vuxna, var djupt imponerade. 17, 18, 19-åringar. Och de reflekterade över sitt liv på ett sätt som många akademiska avhandlingar inte förmår att göra. Så jag försökte fånga det där och sen analysera det på en nivå. Så kom då ut som 2010, men då ville jag också testa ett grepp som du var inne på där.
Precis, jag kommer ihåg att du nämnde det.
Och så tänkte jag så här, vad skulle hända om jag jag har en kompis som är duktig på serier, och jag har växt upp med serier och tycker fortfarande mycket om serier.
Serier också.
Det är skönt. Mm. Skulle kunna ha en podd om religion och serier. Ja, faktiskt.
Coming soon.
Precis. Men om vi tar ett litet andetag här, så säger jag, då ska du prata med Martin Lund på universitetet i Malmö. Mm. Han kan serier utan till, det är hans forskningsfält, serier, wow, religion.
Wow. Okej.
Okay. Nej, så vad jag gjorde var att jag tänkte så här, kan man kommunicera intervjuerna på ett sätt så att det här blir djupare på något vänster? Mm. Och så pratade jag med en kompis som är serietecknare och designer, och så sa han, det här skulle jag kunna göra någonting av. Så satt vi och jobbade igenom det hela, så i slutändan blev det ungefär 40 paneler där jag då kunde introducera inte bara liksom en pseudonym i namn, utan jag kunde också liksom ha ett falskt ansikte. Mm. Men med ett falskt namn och ett falskt ansikte kunde man också göra det mer personligt.
Just det.
Därför då kunde man känna igen karaktärerna. Istället för att arbetsminnet skulle liksom lägga namnet Malik på minnet eller Alina, så var det namn och ansikte. Och så kunde man visa miljöer. Och med det här klassiska serietidningsknepet där man gör en vågig linje runt rutan, så visar man, nu transporteras vi i tid och rum. Mm. Så då kunde man visa liksom situationer som jag överhuvudtaget inte hade sett.
Mm.
Men det blev mycket diskussioner. Jag var tvungen att skriva ett teatermanus mer eller mindre till tecknaren då, Peter Hallin.
Okej.
Okay.
Ja, det blir ett jättestort jobb. Alltså,
det blir det. Och det skulle vara mimik, liksom, skrattar eller ser tveksam ut, och så skulle han illustrera det. Eller någon gång så kommer jag ihåg, och då höll jag ut händerna för att göra en doa.
Mm.
Och då ritade han händerna fel. Alltså han ritade vinkeln på händerna så att de liksom hölls bort ifrån kroppen istället för rakt fram och lite framåt. Och då var jag tvungen att säga, nej Peter, det där duger inte, det måste du teckna om.
Liksom. Herregud, vilket jobb. Alltså, tänker man på de som tar fram serietidningar och så, vilket jobb det är mellan de som skriver storyn och de som tecknar. Och så.
Hur lätt det är att bli fel.
Ja. Just det här med dua, liksom att händerna ska vara vinklade på ett visst sätt.
Ja, nej, det blev liksom när han höll bort dem från kroppen utåt liksom, på ett skumt sätt. Och det, jag menar, jag kontrakterade inte honom för att han var liksom jättekunnig om islam.
Nej,
men han googlade mycket, det gjorde han.
Ja, wow, han lärde sig nu en hel del. Bland annat hur man håller händerna när man gör dua. Du väljer sen att åka till, flytta där du numera bor, London, och den här Aga Khan University, Institute for the Study of Muslim Civilizations. Hur dök den här möjligheten upp, och varför tackade du ja till det här och flyttade till England?
Det är, ibland så brukar jag kalla sådana här saker bananskalsprincip. Det dyker upp saker som man inte styr över.
Nej.
Och så halkar man in på det.
Mm. Det känns som att det har hänt några gånger i ditt liv.
Ja, jag flyttade ju till början med från Malmö högskola, när jag fortfarande var högskola då, till Lunds universitet. Mm. Och så jobbade jag på Lunds universitet mellan 2009 och 2018. Och där blev jag också professor.
Ja, du blev professor i
islamologi.
I islamologi.
Ja, så att jag är, även om Leif Stenberg blev också professor i islamologi, så jobbade han inte på CTR då.
Mm.
Så jag är egentligen den första professorn efter Jan Järpe. Vilket är ju en stor ära och ansvar.
Ja. Berätta hur det kändes då innan vi kom in på den här.
Det var ju både stort och samtidigt så är det ju min värld.
Mm.
Islamologi har ju varit med och tagit fram grundkursen. Jag har handlett studenter, jag har handlett doktorander. Så att det kändes rätt helt enkelt.
Mm.
Men det är visst också ett ansvar.
Mm.
Men nej, sen hände det då det här bananskalsprincipen då, att jag jobbade där och mina döttrar blev äldre och plötsligt så dök det upp ett jobb på nätet samtidigt som jag visste att min yngsta dotter skulle gå ut gymnasiet ett halvår senare.
Mm.
Och så klickade jag upp det här jobbet och tittade igen det, och eftersom jag är en islamolog som jobbar med nutid så är det väldigt sällan jag hittar en position som är specifik för mig, för de flesta söker historiker, exakt, eller koranexperter, arabister, det är det de tänker sig, så är en islamolog.
Exakt.
Och så är inte riktigt jag designad, även om jag kan göra de här grejerna, så är det inte det jag jobbar med. Men det här var inget sånt, utan det var liksom bara ticka alla de här
boxarna
liksom. Så tänkte jaha, jag kanske ska söka det. Så om jag,
och
så
lämna professorskapet i Sverige.
Ja, men jag skulle gå in som senior professor då vid det här. Så jag tänkte att det blir nog more of the same på något sätt. Det är samma sak en gång till, men i en ny miljö.
Mm.
Och en miljö som verkar väldigt spännande. Jag ska berätta lite mer om den sen. Mm. Men vad som också hände då var att min hustru som jobbat som lärare länge kände att det var nog nu. Hon behövde en lång paus. Mm. Det är slitsamt, det vet du själv.
Ja, det vet jag.
Emotionellt slitsamt det är. Mm. Och jobba med unga människor som många gånger visar en väldigt stor kärlek till dig.
Ja, absolut.
Och bli visad kärlek är ju ett ansvar. Ja. Och ett emotionellt ansvar som man måste hela tiden jobba med. Och eftersom Sverige inte har den här tydliga distansen mellan liksom professorläraren som sitter någonstans och knackar i tateren. Utan har den här mycket, mycket närmare kulturen. Så är det,
ja, mycket.
Det är mycket. Mm. Och hon kände att nu fanns det ett behov av en paus.
Mm.
Så det stämde med hennes liv, det stämde med våra döttrars liv och det stämde med mitt liv. Så jag sökte och genom en lång process så slutade med att jag fick den. Mm. Trots att det var ganska många sökande.
Du kan tänka mig det. Lång process. Hur blev du kallad på intervju? Var det flera intervjuer? Eller?
Det var 70 som sökte och jag tänkte omedelbart, jaha, det ska vi nog bara glömma dem.
Yeah.
Men sen så flöt jag upp i systemet och så hade vi en Zoom-intervju.
Mm.
Nu kan det ha varit tidigt 2018.
Mm.
Och sen blev jag kallad just åka dit. Och då visade sig att jag kände två av de andra sökande.
Okej.
Okay.
Så stod och väntade utanför och också blev kallad.
Vi blev liksom skickade runt. Så när de hade lite olika arbetsstationer i Underbotten. Och jag var ute och åt middag med båda de två sen i olika sammanhang. För vi var där 2 dagar. Och en av dem tycker jag är alltså, en underbar antropolog. Mm. Verkligen, verkligen duktig.
Mm.
Men hon var inte nöjd med hur hon representerade sig själv. Och det visade sig att det var inte de heller.
Nej.
Och slutade med att jag fick jobbet.
Wow.
Så det var, och då gick jag hem till och fick säga till min yngsta dotter då, nu är det så att vi flyttar till London till hösten. Du kanske förväntar dig att du är den som kommer flytta hemifrån först, men nu är det så här att vi är inte riktigt som alla andra föräldrar alltid.
Så
vi flyttar hemifrån. Nu får gärna flytta med. Eller så får du flytta hem till din farmor. Och hon var sådär liksom, va? Men vadå? Alltså, men hon kände också att hon behövde liksom landa efter att ha gått i skolan i mer eller mindre hela livet. Liksom. Och det fick hon göra.
En brytpunkt för allihopa på något sätt.
Och det blev väldigt bra. Just. Väldigt bra för henne. Och nu pluggar hon på universitetet i Lund i en industridesignutbildning. Det tror jag inte hon hade velat göra direkt, utan hon behövde den här pausen.
Absolut.
Och vi hade möjligheten att ge henne den pausen.
Mm. Och du började på det här universitetet. När blev du anställd?
1 september 2018.
All right. Så gått några år nu.
Ja,
Vad var det som var lockande med att... Vi pratade om miljön och du skulle komma till det.
Ja, precis. Det så var det ju då. Ett jobb som jag tror att jag skulle kunna göra.
Mm.
Därför att det var ungefär det. Ja, samma sak. Liksom. Den kunskap jag har ville de ha.
Mm.
Och det är alltid bra. Liksom. Det är inte så att jag sökte ett jobb där jag skulle ha en annan kunskap.
Mm.
Så det var ju ganska enkelt. Och så gick jag in då och kom in som senior professor och ordnar högre seminarium och sådär. Och möta studenter och efterhand nu snart ska vi få en doktorandutbildning också.
Mm.
Men det var också intressant med Erhan University därför att det är ju en mycket intressant privat universitet. Mm. Det tillhör någonting som heter Erhan Development Network som är jordens näst största eller största beroende på vilket år det är privata biståndsnätverk. Det är bara Gates Foundation som är lika stort.
Wow.
De har 80 000 anställda. Och så finns de då över hela världen. Men, och så har de då olika grenar, en som där de gör pengar och äger hotell och så vidare.
Mm.
En där de håller på och jobbar specifikt med kultur som har någonting som heter Agahan Trust for Culture. De har någonting som heter Agahan Music Program som delar ut ett fint musikpris. Och så har de en motsvarighet inom arkitektur som delar ut det finaste arkitekturpriset i världen. Alltså motsvarigheten till Nobelpriset i arkitektur kommer från den här då, Agahan Development Network. Men så har de då en charity-bit. Mm. Och då tänker de sig att man erbjuder hälsa och man erbjuder utbildning.
Mm.
Men också liksom stöd, ekonomiskt stöd. Men det här hälsostödet har gjort att man har universitetssjukhus, alltså forskningssjukhus i Karachi till exempel. Man har det i Afghanistan, man har det i Uganda, Tanzania, Kenya. Och man har kontakter väldigt mycket i USA och Kanada. Och så har man sjuksköterskeutbildningar, medieutbildning. Faktum är att alla sjuksköterskeutbildningar i hela Pakistan, och det rör sig om ett 40-tal, är startade av tidigare studenter på den första sjuksköterskeutbildningen som de drog igång. Wow. Eller vi drog igång då, ska jag väl säga. Ja. Så att det här är en organisation som tror på utbildning för att hjälpa människor. Det är en organisation som tror på att fattiga människor ska ha gratis vård och rika människor ska ha bra vård. Man ska också donera pengar. Så det är, de har liksom ett, om man kommer då från en svensk miljö där man har liksom en stat som samlar in skatt och som faktiskt lämnar tillbaka ganska mycket och har bra vägnät och bla bla bla, medan många stater inte gör detta. Och då ser ett privat universitet som också i grund och botten samlar in skatt, men det är donationer. Det är alltså den här religiösa välfärdsstaten egentligen. Där när man då samlar in från de troende, de har råd, och sen så ger man ner i bistånd för att öka hälsa, men också för egen hjälp genom utbildning. Och vi är en del av det. Och då det här med ganska hälsodrivna universitetet säger att nej, de ville ha en kritisk humaniora och samhällsvetenskaplig utbildning och forskningshubb. Och då la de den i London för att det inte skulle till exempel då utsättas för olika former av begränsningar genom att ligga i Egypten till exempel. Ja, precis. Som har ett horn i sidan på sociologi till exempel, politisk sociologi inte minst. Så vi är då, tanken är att vi är fria att göra den forskning vi vill. Men vi är inte då under en religiös ordning. Nej. Resten av universitetet är också sekulärt, men är tydligare liksom influerat av religion, utan vi är faktiskt då tillsagda av Aga Khan, ismailiternas imam, som också är då vår chancellor, kallar vi honom. Ja, han är vår högsta instans för universitetet. Han har sagt till min chef att ni ska inte göra normativ vetenskap om religion. Det ska inte vara så att det kommer teologi ut ur er. Och han sa, nej, det är lugnt. Det har vi inga ambitioner att göra heller. Istället har de då en fristående gren från universitetet som heter The Institute for Ismaili Studies.
Just det.
Som ligger i samma byggnad som vi. Och som har, de är större än vi. De har funnits i London sedan 70-talet. Och de producerar idéhistoria och teologi.
Så du får inga riktlinjer eller pekpinnar eller någonting sånt, där du jobbar, ni jobbar fritt.
Precis.
Och kör med forskningen, och så får den forskningen leda vart den leder.
Precis, och det innebär också att vi har en mångfald av forskare. Det är folk från Turkiet, från Frankrike, från Italien, från Malaysia, USA, Sverige. Och det är en väldig mångfald. Och det är superkul att jobba i en större forskningsgrupp. Det var en av de sakerna som verkligen attraherade mig. Tanken att inte vara den här professorn i islamologi som har då en kollega och sen doktorander, utan vara en i en större grupp där människor kan saker som jag antas kunna väldigt bra, men som jag vet att ja, det här har jag ett bra hum om. Men jag vet ju också att det finns forskare som kan det här på djupet.
Just det.
Så jag frågar mig om Fatimidernas historia, jag kan berätta det, men jag har ju liksom kollegor som sitter och studerar Fatimid-texter historiografiskt för att förstå hur texter fungerar på sent 900-tal och såna här saker. Det har jag aldrig gjort. Och det är superkul.
Är det de här forskarna, får de då pengar och stöd för att bedriva den här forskningen från den här foundation då? Eller?
Nej, vi har en ganska bra deal. Att våra tjänster är mer generösa än, låt oss säga, statliga tjänster vid universitet här i Sverige, där man har ett ganska högt beting att undervisa. Mycket högre än vad det är i Norge till exempel och Danmark. Men det här är bra tjänster, så det finns ett gott utrymme. Men vad vi förväntas göra är att söka externa medel också.
Okay.
Vilket vi gör.
Vad blir det för externa medel då?
Det kan vara Europamedel, det kan vara British Academy, vilket är motsvarigheten för de som vet det till vårt vetenskapsråd.
Kan du berätta, ge oss några glimtar från ditt arbete just nu?
Ja, och det tycker jag är väldigt roligt att få prata om. Därför att jag har ganska nyligen skrivit en bok som heter The Awakening of Islamic Pop Music.
Just det, The Awakening, all right. Det finns ju en Awakening Media.
Precis, och det är de jag studerar. Så det är en liten, det är en liten pun.
Det är en liten twist.
Det är en liten skämt i titeln. Där, Awakening är då ett islamiskt mediebolag som växte för 20 år sedan. De firade 20 för två år sedan också. Mm.
Där är en av de största artisterna som de har är ju från Stockholm. Maher Zain, va?
Precis, yes. Som är på omslaget på min bok. Och jag vet ju att Maher Zain, han har ju en väldigt trogen fanskara. Och
jag vill ta han på podden, men jag har inte lyckats nå honom.
Han är väldigt trevlig, så att när du väl får tag på honom så kommer han garanterat ställa upp.
Ja.
Och det är många som tycker att han är fantastisk. Och det är väldigt roligt att möta studenter, våra MA-studenter då, våra masterstudenter, de är framförallt från en muslimsk bakgrund. Och när jag säger då att jag har Maher Zains telefonnummer i min mobil, då får jag hålla tillbaka dem.
Otroligt populär. Ja, duktig sångare.
Väldigt duktig och väldigt ambitiös. Ja. Jag pratade med honom mycket, för jag följde med på ett par stycken turnéer som de har gjort.
All right.
يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام
vid sidan om jag gör liksom analyser av media, materialet som de har, sången och videon, och sen så hängde jag på och liksom fick den möjligheten. Och han säger det att nej, alltså jag börjar med att spela piano, så att jag som sångare ligger jag efter ett par år, och det tänker jag ta in liksom. Många som börjar liksom ta lektioner som barn, och han börjar liksom som amatör, och sen när han sen blev framgångsrik så har han sen dess jobbat med rösttränare då, och sångtränare, och han jobbar oavbrutet i bussen med olika tekniker. Det finns, man kan öka sin lungkapacitet genom en liten grej när man blåser ett sugrör.
Okay.
Och då sitter han och gör såna övningar hela tiden. Han är väldigt medveten. Men jag hör ju också hans röst har utvecklats.
Just det. Fantastiskt. Och det som är så spännande det är ju att de kommer ut med de här låtarna, och så har de den på turkiska, då sjunger på turkiska, så helt plötsligt sjunger på arabiska. Jag vet, mina föräldrar från Turkiet, så jag har lyssnat mycket på turkiska. Han gör det ganska bra. Man kan höra ändå att det där är inte en riktig turk liksom. Men det är roligt hur Awakening Media medvetet kör en strategi för att nå olika muslimska språkgrupper, och på så sätt blir otroligt stora.
Och sen har de ju Mesut Kurtis till exempel, som är ju från den turkiska gruppen i Makedonien.
Ja, just det.
Och han har ju väldigt fin turkiska liksom.
Ja, exakt.
Och är ju ganska stor också.
Och sen har de någon från Egypten och sen...
Precis. Och inte bara med språket, utan de har ju även gjort ett teologiskt val. När Sami Yusuf när han gjorde sin första skiva då, 2004, El Muallim, eller The Teacher, så... valde de ju att göra den på det sättet som man gjorde då. Det var bara röst, och sen så var det, vad heter det, trummor av olika slag. Men de gjorde det i en ganska bra digital studio som Samis, hans pappa är musiker, så han hade tillgång till den. Så de kunde jobba det där en sommar. Och då byggde de upp med som man kallar digital pads. Så liksom, jag vet inte vad det heter på svenska faktiskt, men liksom digitala ljudbilder, men som då byggde på att man la in en röst, och sen så förvandlar man rösten till ett ackord. Då kunde du bygga såna här jättestora ljudlandskap. Så istället för den musiken som den reagerade på, som fanns på 90-talet med Daoud Wornsby och Zaid Bitka. De var ju väldigt enkelt gjorda. De höll ner produktions, och plötsligt var det sådana här fantastiskt ljudrum, och det var många som reagerade. Jag pratade med Zain Bika från Sydafrika, och han såg Sami sjunga när han var förband till Rayhan innan han hade släppt sin första skiva. Och då hade han bara reagerat: wow, är det hit vi ska nu?
Ja, just det.
Han blir otroligt inspirerad och också förbryllad över den här utnyttjan av digitala tekniker. Men sen gjorde ju Sami ett val. Han sa att Sami Yusuf, han gjorde ett val då. Jag är ju musiker, jag vill kunna spela på mina skivor. Han är ju tränad då som pianist och violinist, men också i olika persiska instrument.
Man har sett vissa av hans föreställningar där han är i något muslims land, alltså det är helt fantastiskt. Scenen, hur påkostat det är, och alla de här.
Sallallahu ala taha, khayri la khaliqi wa ahlaha.
Artister som spelar de här unika instrumenten.
Precis, och fantastiskt duktiga musiker. Ja. Och han är ju en duktig musiker själv, inte bara en sångare, utan är ju primärt en musiker.
Just det.
Men vad han gjorde då var att han satte ett tryck på hela systemet. Mm. För att de har ju då börjat komma ut och sjunga på olika islamiska konferenser och liknande. Och plötsligt så säger de, men vi vill ha instrument med, vi vill ha ett band med. Och det var inte alla som gillade det. Men sen, när de insåg, de som arrangerade det här, att vänta, om vi gör det här så får vi fler frivilliga ungdomar som vill komma och titta på det här, så kan vi då plötsligt få in ungdomarna i rörelsen. Och då vänder det ganska snabbt. Det finns fortfarande de som känner motstånd inför det här. Men det gjorde att plötsligt så blev det fler och fler som accepterade med instrumenten. Men vad de gjorde då, det var egentligen det jag ville komma till. De spelar inte bara in olika språk. Mm. De spelar också in versioner där de tar bort instrumenten. Yeah. Så det är en, ibland kallar det vocals only eller drum version eller vad det nu kan vara. Mm. Där de går in i studier, men där jobbar de med så avancerad digital teknik. Mm. Så att det är svårt att höra om det är en bas eller en röst.
Yeah.
Du måste i princip ha en ny studio på andra hållet där du saktar ner allting och isolerar ljuden. Yeah. Och då kan du höra att det är boom,
så här, någon som gör det med munnen.
Precis. Mm. De är väldigt skickliga på att göra det och jobbar ihop med några studier som är specialiserade på detta. Men det gör de då för att kunna catera för de muslimer som säger nej, jag gillar den här musiken, men jag gillar inte att det är gitarrer och basar
och fioler.
Jag vill inte ha det.
När man lyssnar på hans låtar och så känns det som där är någon musik eller artist som har turkisk bakgrund. Jag känner igen fiolerna. Många av deras videos är också inspelade i Turkiet, så det här är min amatör liksom analys, men jag känner att där är ganska mycket turkisk expertis eller influenser som har kommit. Har jag fel i
nej,
det?
Nej, de jobbar bredare än så, men de jobbar med en del turkiska videoregissörer.
Yeah.
De jobbar med turkiska musiker ibland, producenter, de är i studios där och de har också jobbat väldigt nära AKP i olika sammanhang. Gjort en kampanjsång för AKP och till och med en för Erdogan. Uppträtt på olika evenemang som är kopplade med det här. Det
känns lite att man blandar ihop musik, konst med politik, men det är inte första gången. Men...
Nej, absolut inte. Och jag har pratat
jag vill ju helst se att man separerar de där grejerna.
Ja, det är inte lätt. Därför att om man tittar då på, jag pratade med CEO:n då, alltså vd:n, Sharif Benna. Och jag frågade honom, hur kommer det sig att ni har dykt upp i det här sammanhanget? Så säger han, ja men du vet att vi var bokade av en annan organisation som ville det här och de betalade bra. Och sen insåg vi att men det kommer ju vara i det här sammanhanget.
Ibland är det kanske en bananskal för dem också.
Ja, men så till slut så sa jag, men ni skrev ju faktiskt en kampanjsång för Erdogans president. Ja, jo, det gjorde vi. Och ibland blir det ju... Och då är det ju också så att nu kan inte jag sitta och berätta allting man vet liksom, men det finns inom Awakening finns det de som är väldigt liksom AKP-vänliga och alla är inte så intresserade av den biten, men vissa är.
För när jag tittar på turkisk tv och jag följer liksom islam i Turkiet, musik är tillåtet på ett helt annat sätt i den turkiska islamiska kulturen än den som jag är van och uppväxt med i Sverige, där men det där med instrument är inte okej. Jag kommer ihåg när jag var på bland de första muslimska ungdomskonferenserna i Stockholm, där var någon som hade en liksom teaterföreställning och där de liksom visade deras väg till islam och de liksom på scenen liksom bröt LP-skivorna, liksom knäckte den bara, så nu, det här är mitt gamla liv. Och vi ser det nu med gangsterrappen, ungdomar som liksom, hej då, stänger ner sin Spotify, stänger ner liksom en karriär som de skulle kunna göra.
Jag pratade lite om det här på Malmö universitet alldeles nyligen och då kommer det två stycken djupt kristna forskare upp till mig som är då liksom doktorand och säger, nej, men det här är min uppväxt, så här har jag också växt upp.
Precis.
Därför att jag växte upp i Pingstkyrkan eller jag växte upp i en, liksom en konservativ frikyrka.
Ja.
Så att det finns väldigt mycket mer gemensamt i de här än vad man kanske normalt tänker sig. Och det finns sådana stora skillnader också. För växer man istället upp i Senegal till exempel, då är musik djupt integrerat med islam och även då liksom konst, alltså musik på scen och så här. Och likadant är ju alltså den första islamiska musiken i Indonesien. Det var ju instrument, alltså fullinstrument versioner utav Nasheed som han gjorde då på 70-talet redan. Mm. Och där fanns också en kille som var inspirerad av Led Zeppelin, en gitarrist som 74 blev djupt religiös och började skriva religiösa texter och spelade hårdrock. Mm, mm, och som sen liksom öppnade en egen tv-kanal där han liksom missionerade, men också en musiker. Så att det finns väldigt många olika möjligheter som kanske inte är så kända bland generellt bland muslimer. Mm. Där man ser att olika kulturer och olika kultursfärer eller regioner har regnat väldigt, väldigt olika när det gäller att anamma populärkulturella uttryck.
Mm. Ja, det är spännande. Vi skulle kunna fortsätta att prata i timmar här, Jonas. Jag tänker att vi ska så smått, eller vi får börja avrunda, för du har andra saker att tänka på nu när du är på ett besök här till Sverige. Jag vet inte, jag har svårt. Jag måste ställa den här frågan om Brexit. Hur... Du var där när de valde att...
Vi flyttade dit före och har levt igenom Brexit.
Ja. Ja, men jag tycker det är en sån tabbe alltså.
Det tycker ju... Alltså, tittar man på hur det har röstat så kan man ju se väldigt tydligt hur storstadsregionerna var inte för det. Nej. Skottland var inte för det. Men sen hade du... Du har ju som precis i Sverige, många lever ju i mindre samhällen och... Ja. Och där tyckte man att nu får det vara nog. Man vill inte ha toppstyrning från, som man såg det, Frankrike inte minst. Mm. Och man ville ha en frihet. Man ville liksom kunna sälja brittisk mat till britterna. Och det fanns liksom en naivitet. Och så lurades de, som jag ser det. De här politikerna, de lovade guld och gröna skogar. Yeah. Och det har bara blivit sämre för de människorna som inte är rika. Yeah. Och det är så tydligt, där har ganska många som röstade för Brexit är nu förtvivlade, för deras fiskebåtar har inte fått det stöd som de hade tidigare, EU-bidraget och landsortsbidragen har försvunnit och inte ersatts med något annat. Och alla är bara arga.
Ja, precis.
Och det duger ju inte så mycket att säga, ja, men det var nog några som sa det tidigare. För att så fungerar vi inte som människor, vi gör ibland riktigt dåliga beslut. Precis. Det här är verkligen ett dåligt beslut.
Ja, jag känner andra från England som det är ingen som har varit så glada över Brexit. Det kanske får bli ett varnande exempel för andra länder som kanske har tänkt på att lämna samarbetet, att kanske inte blir så bra som...
Samtidigt ska man aldrig säga det. Så en möjlighet är ju att, låt oss säga nu, att Labour tar över igen och att man förhandlar fram typ ett Norge-avtal där man är nära EU. Men ändå inte med. Och det tror jag skulle kunna vara någonting som många engelsmän skulle acceptera. Och det innebär ju inte att högre utbildning blir koordinerat fullt ut igen. Och det är fortfarande relativt koordinerat. Och så försvinner en del av de här hindren för att röra sig. Mm. Mm. För det har ju orsakat stora problem när det gäller alltså både covid-epidemin och Brexit. Gjorde ju att det saknades en mängder av människor i produktion, i transport och så vidare.
All right. Några sista ord som du tänker kring innan vi avrundar?
Jag kan säga lite om vad jag håller på att göra nu. För det här jag har börjat ta den här erfarenheten av att göra studien runt musik för att titta på mer runt allmän konstpraktik. Så fotografi, romaner eller för den delen mer det som vi ser som populärkultur med serier, board games eller vad det nu kan vara.
Precis.
Och titta på hur kreativitet i relation till islamisk etik och islamisk estetik som traditionella element, som hur relaterar människor idag i England när de jobbar i relation till den här, till det som vi generellt sett kallar islam. Mm. Vilka vägval gör de och varför gör de det samtidigt som de agerar på en kommersiell marknad? Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande, för att det flyttar man fokus från den här integrationsdiskussionen som oftast är en problemdiskussion till en diskussion om vad bidrar man med. Hur gör man för att bli en del och vara en del? Och hur hanterar man sin kreativitet och sin lust att uttrycka saker? Och det finns gott om möjligheter att driva det här med alla möjliga olika håll.
Vi börjar se den förändringen i Sverige också. Vi börjar få barnböcker, ungdomsböcker, människor som tillverkar posters till exempel och så vidare. Jag är jättenyfiken också, just det här det kreativa, det konstnärliga är spännande. Jag hade ju samtal med Tarek Saleh som släppte den här filmen Boy from Heaven, som har mycket med Egypten att göra. Har du sett den eller?
Jag har inte gjort den, men den står definitivt på tittarlistan.
Jag hade ett jättebra samtal med honom också, just om film, och han vill ju skriva böcker egentligen. Men ja, det är spännande.
Ja, därför att vad som sker är ju att vad jag genom hela det som jag har jobbat med islam, så har jag hela tiden velat ha ett samtal med muslimer. Och oftast ställt mig frågor, men vad bryr du dig om? Mm. Vad är viktigt för dig? Ja. Och som en kollega som är antropolog sa, han sa att jag tycker det var otroligt enkelt och fint. Han sa, ja, men det är ett hedervärd gammal antropologisk attityd att bry sig om det som de man studerar bryr sig om. Och det har jag försökt göra hela tiden. Och inte liksom lägga en statlig agenda eller en kommunal agenda och säga, vad vill staten veta om det här nu? Nu ska vi ut och titta. Precis. Istället liksom att säga, men vad får folk att engagera sig? Ja. Och det är därför jag gjorde liksom, om vad skriver muslimer om islam på svenska? Varför, hur förhåller sig de här ungdomarna till ett islamiskt arv? Eller hur, om man nu vill kombinera popmusik med islam, hur gör man då?
Just det.
Så det är de frågorna som drivs fram hela tiden. Och det tycker jag är, jag tycker det är spännande.
Ja.
Och jag hoppas att det också uppfattas som respektfullt.
Det tror jag att det gör. Det har varit ett fantastiskt samtal, Jonas. Tusen tack för att du tog dig tiden och kom hit.
Ja, fantastiskt att få prata med dig och sitta i den här och inte bara höra podden, utan få säga någonting i den också.
Jag kan inte vänta tills jag ska släppa det. Tusen tack, Jonas. Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag.
Tack, detsamma.
Hej då.
Tack för att du lyssnade på mitt samtal tillsammans med Jonas Otterbäck, professor i islamiska studier. Det som jag särskilt tar med mig från mitt samtal tillsammans med Jonas är hans vetenskapliga men också respektfulla forskning om muslimers tro. Han vill förstå hur muslimer själva förstår sin tro, och detta gör han på ett respektfullt sätt. Med denna inställning bygger Jonas Otterbäck broar mellan muslimer och den akademiska världen, och på så sätt skapar han ökad tillit och ömsesidig respekt. Men jag tar också med mig bananskalsprincipen. Den låter lätt humoristisk och kul, men den påminner mig om den muslimska principen faktiskt, om att i slutändan vilar allt i Guds händer. Vi kan planera, men Gud är den bästa planeraren. Så sätt din tillit till Gud och var inte så orolig eller arg om inte saker och ting sker så som du exakt hade tänkt dig att det skulle ske. Det blir bra i slutändan ändå. Om du fann samtalet med Jonas lika inspirerande som jag gjorde, skulle jag uppskatta om du delade samtalet med dina vänner. Den bästa marknadsföringen är mun-till-mun-metoden. Det vill säga att när du berättar för någon annan att du har lyssnat på ett samtal som du tycker har varit intressant, så kommer din entusiasm att få andra också att vilja lyssna. Så berätta för dina nära och kära, vänner och bekanta om detta samtal. Jag tackar så mycket på förhand. Koranpodden finansieras helt och hållet av våra lyssnare som värdesätter vårt arbete med podden. Vi tar inte emot statliga bidrag eller andra bidrag. Vi är helt ointresserade av detta. Inga reklamintäkter, vi vill inte ha reklam på Koranpodden. Så om du lyssnar regelbundet och uppskattar att vi släpper nya avsnitt varje vecka, då kan du vara med och täcka våra kostnader genom att bli månadsgivare eller donera ett frivilligt belopp. Hur du blir månadsgivare och betalar så lite som endast 50 kronor i månaden hittar du på vår hemsida koranpodden.se. Klicka på donera i menyn. Och må Gud belöna dig rikligt för ditt stöd som möjliggör att vi kan släppa nya avsnitt med intressanta gäster. Nästa vecka får du lyssna på mitt samtal tillsammans med Ahmed Korsani från Malmö, då han berättar om vem den lärde Said Nursi var. Här kommer ett kort utdrag från det samtalet.
Han ville inte det. Han ville träffa soldaten.
Med dolken.
Han var en envis så här, stolt. Han hade sina grejer liksom.
Speciellt när han blev tagen av ryssarna. Vi kommer till det sen.
Exakt. Han var uppfostrad så en kurd i den tiden. Var ganska liksom hårda människor liksom. attitydmässigt. Inte något dåligt utan nej, positivt.
Precis. Men heder liksom.
Exakt, mycket heder liksom, mycket så.
Missa definitivt inte nästa veckas avsnitt, mitt samtal tillsammans med Ahmed Khorasani om den lärde Said Nursi. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden. På vårt Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat ur Koranen och från våra olika avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar som ska ha en röst här på podden, så gör du det lättast genom att mejla mig på hej@koranpodden.se. Det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden var du än nu befinner dig, kanske till och med i London. Vi hörs igen nästa vecka på måndag med ännu ett nytt poddavsnitt. Ta hand om dig tills dess, min vän. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Och Guds frid och välsignelse vara med dig.